Kan det vara någon till en hjälp på hans evighetsvandring, till en lärdom att se hur de oundvikliga följderna smyger i gärningarnas spår, men också hur dessa följder är ägnade att upprätta den fallna, att rena den besudlade, att förbinda den sargade, så vill jag här i stora drag teckna mina brott i ett av mina jordeliv och mina lidanden i det följande. Jag vill försöka göra det så objektivt som möjligt, liksom stående utanför mig själv, och jag hoppas kunna det, då jag i själva verket nu fått lägga av allt detta, som tyngt och pinat mig i mer än 300 år. Mitt hjärtas tack, min andes lovsång till den enda store hjälparen i all nöd, fadern överallt vad fader heter, för allt vad mig vederfarits, och som gjort det möjligt för mig att nå hit där jag nu står får inleda det jag nu skall berätta. I. En. Jag levde i en tid då lidelsernas böljor gick höga i människornas sinnen. Reformationen hade, under elds- och bloddop, brutit sig väg tvärs igenom de murar varmed en allsmäktig kyrka vetat att omgärda och lamslå människornas gudomliga privilegium, tankefriheten, men kyrkan tog hämnd på sina upproriska barn. Med fängelse, svärd och bål sökte hon kväva kätteriet, som genom detta sitt martyrium blott fick så mycket mera kraft att växa sig starkt. Det var den samma sanningens korsgång på jorden som upprepats alla tider, då en ny och renare åskådning velat bryta sig igenom. Jag stod i denna strid på den mörka sidan. Jag var papist, en rå, hänsynslös papist, som inte skydde några medel då det gällde att bekämpa kättriet. Och då var jag varken präst eller munk. Jag var en högt uppsatt ämbetsman i en av Sydtysklands större städer. Närmare vill jag icke ange min plats i världen. Mitt dopnamn var Bernhard, det må vara nog. Från barndomen hade jag lärt mig vörda kyrkan. Hon var för mig inbegreppet icke endast av allt heligt utan också av all makt himmel och på jord, och denna uppfattning blev den olycksdigra ledtråden för hela mitt liv, täckmanteln för alla mina brott. Min far var en sträng herre, som ofta tuktade mig hårdare än jag förtjänat, vilket i mitt unga sinne grundlade en bitterhet och hårdhet som jag sedan haft mycket svårt att övervinna. Min mor var en god och from kvinna, men så kuvad av sin mans despotiska lynn att hennes inflytande över mig icke var av någon betydelse. Hon dog dessutom medan jag ännu var helt ung. Jag fick min uppfostran först i en klosterskola och sedan vid universitetet i Heidelberg, där jag huvudsakligen studerade teologi och juridik. Så rustad gick jag ut i livet. Då jag var av så kallad god börd, fick jag snart en förmånlig anställning och avancerade raskt. Jag var en jämförelsevis ung man då jag kände sötman av att i min hand hålla en icke ringa makt. Despoten inom mig, som hittills legat bunden, blev nu fri och drog mig med sig från likgiltighet till hårdhet, från hårdhet till brott. Jag hade en barndomsvän, den blåögda, ljuslockiga Ludvig, i så många avseenden min fullständiga motsats. Själv hade jag bruna ögon och svart hår, men olikheten var inte bara en yttre. Ludvig var en fin natur, inåtvänd och drömmande, han var hjärtegod, men också viljestark. Vi hade vuxit upp tillsammans och även varit kamrater vid universitetet. Sedan tog han en blygsam anställning som skrivare hos en förnäm magnat. Trots olikheten i våra karaktärer kände jag mig mycket dragen till Ludvig, och säkert är att han under en tid utövade ett mycket gott inflytande över mig. Men så kom brytningen mellan oss. Han bodde ännu i sitt föräldrahem, där jag ofta var en gärna sedd gäst. Ludvigs mor omhuldade mig med en nästan moderlig ömhet. En dag mötte jag i detta hem en avlägsen släkting till Ludvig, den fagra Elsa. Aldrig skall jag glömma den strålande blicken och det veka leendet då hon första gången kom mig till mötes och öppnade porten för mig. Ni söker Ludvig, sa hon. Han är på sin kammare, om ni vill vara god och stiga in. Jag hälsade höviskt och mumlade något om att hon gissat rätt, men jag var så upptagen av den vackra uppenbarelsen att jag helst icke skulle ha gått vidare, utan stannat där jag stod. Vi träffades sedan ofta. Hon bemötte mig med den otvungna öppenhet som är ett utmärkande kännetecken för hjärtats renhet, och jag drogs av en oemotståndlig makt till hennes närhet. Jag tror att Ludvig mera än Elsa såg vilka känslor som hade vaknat i mitt bröst och att detta pinade honom, ty han blev ordknapp och dyster, gick ofta ifrån oss utan att säga ett ord och visade mig på det hela taget icke den forna vänliga förtroligheten. Slutligen kom det till en förklaring mellan oss. Jag sa honom hur djupt fäst jag var vid Elsa och frågade honom hur han trodde att hon skulle svara på min anhållan om hennes hand. Det må hon själv säga dig, blev hans korta svar, i det han rusade ut ur rummet. Jaså, står det så till, tänkte jag, nåväl, då må hon fälla utslaget, och jag tvivlade ej ett ögonblick, att hon skulle föredra mig, ädlingen, som redan nått en hög samhällsställning, framför den obetydliga skrivaren. Men jag hade misstagit mig, jag fick ett kort och bestämt avslag på mitt frieri. Någon tid därefter hörde jag att hon och Ludvig var trolovade. Nu grep mig svartsjukans demon, och den kärlek jag hyst byttes hat. Alla mina tankar kretsade nu om den enda önskan att kunna hämnas på dem båda för den skymf jag ansåg mig ha lidit. Tillfället därtill lyppade sig också efter någon tid. Sent en natt, då jag gick ensam hem från ett gille, tyckte jag mig höra sång från ett avlägset beläget hus inne i en trädgård. Jag stannade och lyssnade. Vad kunde det vara? Gallergrinden var låst, men från en bakgata på andra sidan om kvarteret lyckades jag bereda mig tillträde genom en gångport som stod öppen. Jag smög mig fram till huset och lade örat mot väggen. Mycket riktigt, mina misstankar bekräftades, det var psalmsång, det var kättare som höll gudstjänst. Alla fönsterluckor var tillskruvade så att jag icke kunde se in, men av körsången, som dock tydligen var mycket dämpad, kunde jag förstå att mycket folk var samlat i den lilla lokalen. Kättarförföljelserna gick nu som en epidemi över landet, och ingenting var kyrkan och vårt regerande första hus välbehagligare än en angivelse mot dem som höll hemliga lutherska gudstjänster, sådant var vid de strängaste straff förbjudet. Jag beslutade att stanna för att utforska vilka de var som här trotsade andliga och världsliga bud. Sången tystnade. Och jag hörde en röst som talade i predikande ton. Jag tyckte mig känna igen den rösten. Var det möjligt, kunde det verkligen vara Ludvig? Jag smög mig närmare den del av huset varifrån jag tyckte rösten kom. Här hängde en fönsterlucka på endast en hake, det var lätt att med varsam hand föra den lite åt sidan. De små blyinfattade rutorna var emellertid på innersidan så belagda med dimma att jag icke kunde urskilja något. Däremot hörde jag här bättre. Inget tvivel längre, det var han som talade. Jag uppfångade tydligt dessa ord, den papistiska antikrist har förhållit oss det heliga bibelordet, som vill lära oss kärlek till Gud och kärlek till bröderna. Därför har också ondskan gripit omkring sig och blivit till en styggelse för Gud och människor. Men ve, mina bröder och systrar, vi läser detta ord och uppbygga oss inbördes med dess evangelium. Det är vår rätt som människor även om kyrkan och lagen förbjuder det. Jag hade hört nog. Med snabba steg gick jag därifrån och skyndade till stadens högvakt, som jag i kraft av mitt ämbete hade rätt att kommendera. Jag tog med mig hela vakten och omringade huset. Sedan befallde jag anföraren och några man att gå in, eller bryta sig in om man icke ville öppna, och arrestera den som talade. Själv höll jag mig dold på något avstånd. Efter ett litet tumult kom de ut med sin fånge, men vid hans sida klamrade sig fast en kvinna som de förgäves sökte skilja ifrån honom. Jag hörde hur hon bad och besvor soldaterna att släppa honom eller att ta henne med, men de slet henne med våld ifrån honom och stötte bort henne. Den skal mig i hjärtat denna klagande stämma som jag en gång haft så kär, och för ett ögonblick greps jag av tanken att springa fram och befria dem. Men i nästa ögonblick förhärdade jag mitt hjärta och lät de råa knäktarna hållas. Tidigt följande morgon anmälde min kammarkännare att en ung dam önskade tala med mig. Det var Elsa. Hon hade ingen aning om att det var jag som störtat dem i olyckan, och jag låtsades som en fullkomlig okunnighet om vad som passerat. Hon bad mig så bevkande att jag skulle lägga mig ut för Ludvig, ty, menade hon, och däruti hade hon mycket rätt. Ett ord från mig skulle vara tillräckligt för att rädda honom. Jag hycklade inför henne en vänskap för Ludvig, som jag inte längre hyste, men förebar att min plikt som ämbetsman förbjöd mig att söka hejda rättvisan, då hans förbrytelse var så påtaglig, han hade ju gripits på bar gärning. Med det vackra huvudet djupt nedböjt gick hon ifrån mig utan att säga farväl. Det bröt ut en storm i mitt inre, som jag inte kunde betvinga. Jag rusade ut efter henne och bad henne komma tillbaka. Hon såg på mig med stora undrande ögon och följde mig tyst in rummet. Jag kastade mig för hennes fötter och sträckte armarna mot henne. Elsa, utropade jag, bli min och jag räddar Ludvig. Hon såg en stund på mig med en blick som övergick från medömkan till förakt. Aldrig, sa hon med fasthet och gick med värdig hållning ut ur rummet. Jag rasade. Jag stampade i golvet. Hur hade jag icke förödmjukat mig inför henne, och hon bara trampade på mig. Hämnd, hämnd, ropade det inom mig. Jag tillkallade den domare som skulle handlägga målet, och lät honom svära en dyr ed att icke inblanda min person i vad jag hade att meddela. Jag berättade hur allt tillgått och citerade de ord jag hört Ludvig säga. Dessa vore väl nog att fälla honom, menade jag. Naturligtvis, svarade den lagkloke med ett inställsamt leende, men om er snåd icke själv vill vittna så finns det ju inga vittnen som har hört honom säga dessa ord. Försök, jag tror att han känns vid sina ord utan vittnen. Punkt. Mån det. Jag kättare är ett underligt släkte, de är inte som andra människor. Han bugade sig djupt och gick. Domstolen sammanträdde i rådhuset. Jag var närvarande och hörde allt, men satt bakom ett draperi så att ingen såg mig. Det gick som jag beräknat. Till en början förhöll sig Ludvig inför rätten lugn och reserverad. För vad är det ni anklagar mig? Frågade han domaren. Du har hållit luthersk gudstjänst, du har vilselett folket, du har hädat kyrkans överhuvud, hans helighet själv. Vem vittnar emot mig? Dina egna ord. Du hade sagt, att den papistiska antikrist har förhållit er det heliga bibelordet, men att ni skulle läsa det trots kyrkans och lagens förbud. Nu bleknade han. Vem har sagt det? Frågade han med darrande stämma. Jag frågar dig, har du yttrat dessa ord? Han stod en stund alldeles stilla, sedan kom svaret lugnt och fast. Jag nekar dig för mina ord och jag är färdig att upprepa dem. Men vem har sagt dig detta? Ty någon förrädare inom vår lilla krets finns icke. Det hör inte hit. När man hädar får man vara beredd på att väggarna har öron. Domen lydde på 5 års tukthus, dock med rätt för den fångna att bli fri i samma stund han avsvår sin tro. För domens verkställande överlämnades den dömde till den heliga inkvisitionen, som ägde att omvända honom från hans kätterska villfarelser. Vad detta betydde förstod den var. Det var tortyrkammarens gräsligheter som väntade honom. Ludvig tog sig om pannan, staplade några steg baklänges och segnade ned på en bänk. Elsa, som från en vrå av den till trängsel fyllda salen åhört förhöret, uppgav ett genomträngande skri, banade sig väg fram till Ludvig och slöt honom i sina armar. Ögonblicket därpå reste han sig, sträckte sin hand mot domaren och sa med fast stämma. Denna orättfärdiga dom kommer över dig och den, som angivit oss. Men det säger jag dig, domare, har du dömt honom, så skall du också döma mig, ty jag är den som ingivit honom den tro för vilken du dömt honom. Jag är hans lagvigda hustru, och jag har rätt att dela fängelsets lidande med honom. För bort kvinnan, hon är tokig, sa domaren. Jag kan inte dröja längre vid dessa ohyggliga minnen. Ännu efter mer än 300 år. Och fastän jag lidit mig fri från de länkar jag då smide mig, sargar dessa hågkomster min själ så att jag har svårt att fortsätta. Jag skulle inte heller göra det, om det inte vore nödvändigt för att förstå sammanhanget med vad som sedan gick ut över mig själv. Men jag vill vara kort. Ludvig, som hade en lika bräcklig kropp som hans själ var stark, dog av vanvård och tortyr. Elsa var fullständigt bruten. Hon tynade bort och dog ett år efter Ludvig. Hans mor, som alltid varit så öm om honom, blev virrig av sorg. Och allt detta var mitt verk, jag eländige. Jag hade heller icke efter denna tid en lugn stund. Så snart jag var ensam piskade mig samvetet. Om dagarna dämpade jag de inre rösterna med ett intensivt arbete och bullrande nöjen, om nätterna bedövade jag mig med sprit och opium. Men den ena synden drar den andra med sig. Jag hade börjat förfölja kättare, och det var som om en oemotståndlig makt hade drivit mig att fortsätta på denna väg. Jag infångade det ena offret efter det andra och lät dem gå samma väg som Ludvig. Det var som inbillade jag mig att min skuld mot honom blev mindre ju fler som fick dela hans öde. Så gick jag från brott till brott, allt känslolösare och hårdare ju längre det led, men mitt anseende växte. Jag kallades kyrkans lydige son och tronens stöd. Alla såg upp till mig, men också alla darrade för mig. Livet hade för mig blivit den hårda kampen mot den inre rösten. Allt vad jag gjorde, gjorde jag i blindhet, då jag alltjämt ökade min skuld för att slippa höra dess stämma. Det liv jag förde undergrävde min hälsa, och jag var ännu icke 50 år då jag lades på den sjukbädd från vilken jag icke skulle få resa mig. Med förskräckelse motsåg jag döden. Väl försökte jag invagga mig i den förhoppningen att allt vore slut med detta livet, men det ville inte lyckas. Mina teologiska studier hade slagit så djupa rötter att jag icke kunde komma ifrån tanken på ett evigt liv. Jag sökte då intala mig att jag naturligtvis skulle ärva salighetens krona. Naturligtvis, jag som bragt så många kättar om livet, jag som varit kyrkans starka stöd, vem skulle väl annars få den? Men även den tanken blev aldrig till någon visshet. Jag låg där och grubblade över mitt kommande öde med ovisshetens skrämmande tyngd över mig, och samvetets gnagande pina i min själ, allt under det de fysiska plågorna icke lämnade mig någon ro. För mig började helvetet redan på jorden, lyckligtvis kan jag säga, då i därigenom bröts den värsta udden av de lidanden som väntade mig på andra sidan. En liten episod från mina sista dagar vill jag omtala. Jag blev aldrig gift utan levde ett enstöringsliv, som nog i sin mån bidrog att fördystra min sorgliga tillvaro. En gammal knarrig hushållerska och en idiotisk, snuske munk som skulle vara lite läkekunnig, turades om att vaka vid min sjukbädd, men det hände icke sällan att båda var borta, och jag fick ligga ensam långa stunder. Vid ett sådant tillfälle kom en gång helt oförmärkt en gammal gråhårig gumma in till mig. Dörrarna hade stått öppna, och hon hade bara stigit på. Hon stannade vid tröskeln och såg sig undrande omkring. Sedan gick hon rakt fram till min säng och stirrade fånigt på mig. Jag går och söker min Ludvig. Är det du det? De har sagt att han skulle finnas här. Han hade så vackra ljusa lockar och blå ögon. Men du är svart, du. Du är inte min Ludvig. Men säg mig vad du har gjort av honom. Är det du som har gömt honom? Hon började leta överallt i rummet. Jag låg som i den värsta tortyr. Mor Annika, sa jag slutligen, känner du inte igen mig? Nej, du är så svart, dig känner jag inte. Ludvig var ljus, han. Stackars mor Annika, som inte mera får se sin gosse. Hon satte sig ned i en länstol vid sängen och vaggade med huvudet. Se på mig rätt. Jag är ju Bernhard. Känner du inte igen mig? Bernhard. Bernhard. Vem är det? Så hette en gosse som Ludvig höll så mycket av. Är det du det? Ja, det är jag. Nu ljuger du. Bernhard var en präktig pojke, men du ser så elak ut. Han gick bort och jag vet inte vart han tog vägen. Elsa sa att det var Bernhard som förrådde Ludvig. Det tror jag inte, det är inte möjligt. Eller vad tror du? Jag låg i den rysligaste ångest. Oemotståndligt sträckte jag båda armarna emot henne. Jo, mor Annika, för dig vill jag bekänna det. Det var jag, Bernhard, som angav Ludvig. Han var ju en kättare. Heliga Guds moder, då är det ju du som tagit honom ifrån mig. Ve dig, skrek hon och störtade emot mig. Ge mig tillbaka min Ludvig eller jag stryper dig. Hon hade kanske också gjort det, om inte i det samma munken kommit tillbaka och med våld fört henne ut ur rummet. Jag var djupt uppskakad. Och den starka sinnesrörelsen gav min sjukdom en avgörande vändning. Några dagar därefter dog jag. Så underligt det kan förefalla, var denna lilla händelse av stor betydelse för mig. Bara den omständigheten att jag i ett ögonblick av förskräckelse kanske mer än av verklig ånger kunde bekänna för Ludvigs mor att det var jag som angivit honom, om jag också samma andetag var färdig att urskulda mig med att han var en kättare, gjorde det lättare för mig sedan i min yttersta nöd på andra sidan att bekänna hela mitt brott. Iskorpan omkring mitt hjärta hade fått en första liten bräcka, det var betydelsen av detta underliga besök, som jag nu välsignar. Försynens hjälpmedel för att frälsa en själ är förunderliga. 2. Jag vill försöka beskriva lite närmare förloppet vid min död. En iskyla grep mig. Den började i fötterna och steg sakta uppåt benen. Samtidigt omtöcknades min syn så att jag endast otydligt förnam föremålen omkring mig. Jag förstod att nu kom döden, den så länge fruktade upplösningen. En ryslig ångest skakade hela min inre varelse. De fysiska plågor jag så länge lidit under domnade småningom bort, men istället tilltog mina psykiska smärtor i en förfärlig grad. Nu svartnade det för mina ögon, jag såg ingenting men hade ännu medvetande och kände iskylan långsamt stiga upp mot bröstet. Jag ville ropa på hjälp, men fick icke fram ett ljud. Jag ville slå med armarna mot något ohyggligt som jag tyckte mig förnimma alldeles invid mig, men hela min kropp var som förlamad. Under allt detta arbetade inom mig något som jag tyckte ville slita sönder mig, och då var det icke förenat med någon svårare fysisk smärta. Sedan minns jag ingenting. Jag föll i en dvala. Förlossningsarbetet var fullbordat. När jag vaknade igen var min första förnimmelse att jag frös så att jag skakade. Mörkt var det också omkring mig, jag såg ingenting. Ännu förstod jag ej att jag var död, utan trodde att mina vårdare försummat mig så att de varken tänt ljus eller lagt eld i spisen. De måste också ha flyttat mig och berövat mig mina kläder. Jag låg ju nästan naken, hade endast några tunna, trasiga paltor på mig. Jag blev ond och ropade först på munken, sedan på min hushållerska, nu hade jag dock återfått talförmågan, men ingen kom. Jag famlade i mörkret efter min ringklocka, den fanns icke. Vad ville detta säga? Vart hade man fört mig och varför hade man lämnat mig så ensam? Jag ropade ännu en gång men fick inte ett svar. Då försökte jag resa mig och märkte till min förvåning att jag visserligen var mycket matt men likväl kunde vända mig och sätta mig upp utan hjälp och utan plågor, vilket jag inte på länge kunnat. Jag kände mig emellertid förfärligt hjälplös och råkade i verkligt raseri för att de människor, som dock var så frikostigt avlönade för den omvårdnad de skulle ägna mig, lämnat mig på detta sätt utan att säga ett ord. Jag började treva lite omkring mig för att finna mig till rätta. Mörkret, som jag först fann så ogenomträngligt, började småningom skingras av en skum halvdager så att jag kunde urskilja de närmaste föremålen. Det var en ryslig belägenhet jag befann mig i. Jag låg på bara stenhällen, som dessutom var fuktig och klibbig, var det undligt att jag frös. Vad kunde detta betyda? Hade man kastat mig i fängelse, och i vilket fängelse? En sådan avskyvärd håla hade inte ens inkvisitionen till sitt förfogande. Då jag ropat mig trött utan att få annat svar än ekot av min egen röst, vilket återstutsade från, som det tycktes, djupa schakt inne i berget, kastade jag mig förtvivlad ned på mitt usla läger och började gråta. Länge låg jag så och snyftade utan en aning om var jag befann mig. Då hörde jag plötsligt ett skratt tätt invid mig. Jag lyfte huvudet och såg en munk klädd i kåpa med kapong över huvudet och rep om livet. Jag kunde inte riktigt urskilja hans drag, men jag såg att han flinade åt mig. Sa han. Jaså, du har kommit nu. Det var inte för tidigt, vi har länge väntat på dig. Du har varit duktig du, har skickat många kättare till helvetet, och nu har du själv kommit efter för att se om du hade dem i gott förvar. Här utstötte han ett hånskratt som skal mig genom märg och ben. Vem är du? Frågade jag. Till din tjänst, stormäktigaste herre, hånade han. Och vart har man fört mig? Till det palats du själv låtit uppföra. Storvördigste. Sluta med ditt hån, slyngel, och säg mig hur jag skall komma ut ur den här hålan. Om ers höge nåd behagar ta min arm så skall vi tillsammans lustvandra en stund i dessa svala pelargångar, där konst och naturförening gjort allt för vår bekvämlighet. Här är oss gott att vara. Vem tänker på att komma ut? Dig din lymmel och gå din väg, ropade jag i vredesmod. Bevars. Är jag till besvär så skall jag genast försvinna. Jag tyckte ers höghet nyss ropade på hjälp, och som jag är en beskedlig själ så vill jag höra hur det var fatt, men inte vill jag vara besvärlig. Han sträckte sina händer över mig. Pax vobiscum, sa han med hånfull stämma, slog till ett gapskratt och försvann. Gräsligt. Jag sjönk ihop alldeles till intet jord. Skulle detta bli min lott för alla de tjänster jag gjort kyrkan? Att ligga vanmäktig i ett fuktigt källarvalv och bli förhånad av en eländig munk. Nej, jag måste skaffa mig visshet om vad detta gyckelspel hade att betyda, ty att det inte kunde vara annat än ett gyckelspel var ju tydligt. Jag reste mig med någon möda och började treva mig fram dunklet, men nu halkade jag på de slippriga stenarna, En stötte mot bergväggen utan att finna någon utväg. Förtvivlad sjönk jag ner på knä. Heliga Guds moder, bad jag. Hjälp din ringa tjänare ur detta oförskyllda lidande. Då kände jag en varm hand fatta om min handled och hörde en stämma viska. Bernhard, säg inte att det är oförskyllt. Du lider vad dina gärningar värda är. Hela ditt liv har varit en hädelse mot Gud. Jag såg mig omkring men kunde icke upptäcka någon, och likväl kände jag det fasta greppet om min handled. Vad var detta, spökade det också i denna fasans hemvist. Vem är du osynlige? Frågade jag, icke utan en hemlig bävan. Jag är den som blivit satt att vaka över dig, som följt dig under hela ditt liv och gråtit över dina många felsteg, och som fört dig genom dödens port till den boning du själv berätt dig. Dödens port, säger du, är jag då död? Ja, du har lämnat din utslitna kroppshydda på jorden och befinner dig nu i andarnas rike. Jag förstår inte det. Jag har ju en kropp som förut. Allting här är ju lika så materiellt som på jorden. Jag står ju på fasta berget. Andevärlden var sin materialik som jorden var sin. Den ena är lika verklig som den andra. Man lägger av en kropp, men har en annan därunder som passar för andevärldens förhållanden. Skulle jag verkligen vara död? Nu minns jag att jag låg och kände döden komma, men så somnade jag in och vaknade upp här. Besynnerligt. Är jag således nu i skärselden? Jag får bekänna att jag tänkt mig den varmare. Min vän släppte sitt tag. Jag fick icke något svar. Åter var jag ensam i mig själv. Jag hade fått så mycket att fundera på. Jaså, detta var den värld som låg på andra sidan döden. Hade alla det så här ruskigt, eller varför drabbade det mig? Det var ju en himmelskriande orättvis att jag, som levt ett så heligt liv i brinnande nit för kyrkan, jag som skänkt så mycket till klostret, jag som befordrat så många kättare till rättvist straff, att jag skulle få det så här ohyggligt. Hur hade Gud kunnat handla så emot mig, eller, fanns det ingen Gud? Kaotiska tankar tumlade om i mitt huvud. Då hörde jag en sång, den lät som ett ave. Trävande mig fram lyckades jag komma ut i en lång gång som var svagt upplyst. Nu hördes sången tydligare, och jag gick i den riktning varifrån ljudet tycktes komma. Med stapplande steg vandrade jag framåt tills jag kom till en stor utvidgning inne i berget. Här var en hel mängd folk församlat, mest munkar och nunnor. Jag stannade och lyssnade. Det var verkligen ett Ave Maria de sjöng, men det skorrade i falska ackord. Jag frågade en svartbrädra munk som befann sig nära mig. Vad vill allt detta säga? Och var är det vi befinner oss? Är du novis, din stackare, som inte vet att vi är i katakomberna? Men håll mun på dig för nu börjar gudstjänsten. Vid ett altare stod en präst med krucifix i hand och rabblade långa latinska böner. Jag tyckte mig känna igen honom. Ja, det slog inte fel, det var pater Ambrosius, som dött några år före mig. Han hade tillhört jesiterorden och varit en fanatisk förföljare av kättarna. Vi hade ofta träffats och många gånger lagt planer tillsammans, hur vi skulle bekämpa villfarelsen, men till och med jag tyckte att han stundom for fram med för mycket grymhet. Jag trängde mig närmare för att höra vad han sa. Han talade om den förföljelse de rättrogna nu måste utstå och som tvingat dem att söka sin tillflykt i dessa bergshålor, men den tid skulle komma då kättarna skulle få sin rätta lön, då de skulle stekas i helvetets eld. Då vore hämndens timma slagen, då skulle den alena saliggörande kyrkans trogna anhängare triumfera, de skulle få vara med och dra bränsle till bålet, de skulle få jubla och dansa omkring helvetets elden, och sedan skulle de ärva himmelens härlighet. Här avbröts talaren av någon som klappade i händerna och ropade Viva Ambrosius, och så tog de i ring och dansade omkring honom under vilda skrän och förskräckliga åtbörder. Mot min vilja blev jag släpad med tills jag dignade ned av trötthet. Detta var mig för starkt. Med den rysligaste avsmak vände jag mig bort från detta helvetiska gyckel och trevade mig tillbaka till min cell. Var detta fortsättningen av vad man på jorden kallade ett heligt liv? Alla dessa munkar och nunnor, som visserligen, det var ju allmänt bekant, levt i kötsliga njutningar men dock släpat ut sig andakts- och botsövningar, var deras liv ej mera värt än att de skulle sluta i sådant elände. Och jag själv, skulle slutet av min lysande bana vara att hamna bland sådans slöder. Det gick runt i mitt huvud. Jag grubblade så jag kunde bli tokig över var felet låg. Att det låg inom mitt eget bröst hade ännu icke gått upp för mig. Men den tid skulle komma då även mina styva knän fick böja sig.